Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära frälsare, vi står i förundran inför din kärlek när du lämnade din himmel och förnedrades bland människor till yttersta svaghet. Tack för att du gjorde det för oss. Tack för att du stod fast i frestelsernas stund. Led du oss idag att se vad din kärlek har betytt för oss. Och ge oss mod och kraft när mörkret verkar segra i världen och frestelserna drabbar oss. Amen. Vi är nu inne i fastetiden. Det är en gammal kristlig kyrklig tradition att man firar 40 vardagar fram till påsk med fasta. 40 vardagar plus då söndagarna som inte räknas in. Då tar det slut när vi firar Kristi korsfästelse. Under 40 dagar sedan Jesus hade blivit döpt av Johannes fastade han i öknen innan han började sin egentliga verksamhet. Att fasta i 40 dygn kan vara livsfarligt. Det är ingenting som vi uppmanas att göra. Det kan ibland behövas fasta av medicinska skäl. Vi har också många exempel i Nya testamentet där Jesu lärjungar fastade. Det är en god regel att vi ägnar oss åt fasta och bön innan det är någonting riktigt viktigt som vi står inför. Men det här ska inte göras till någon gudstjänst som ger oss meriter inför Gud. För då kallas det självvald gudstjänst. När Jesus fastade i öknen 40 dagar måste han ha varit fruktansvärt utmattad. Hungrig och utmattad. Bortom allt förstånd. Det var en lämplig tid för djävulen att komma och fresta honom. I Apostlagärningarna 13 berättas om hur lärjungarna bad och fastade innan de sände ut Barnabas och Paulus på missionsuppdrag. Vi ska inte förakta det goda som fasta kan erbjuda. Därför kan vi gärna nu i fastetiden också tänka på att vi inte vältrar oss i överflöd, frosseri, i våra rikedomar som hotar oss, som vi för några veckor sedan påminnes om i Jesu liknelse om den fyrahanda sedesåkern. Att den här livets njutning, det här livets njutningar kan föra oss bort ifrån Jesus. Nu är tiden inne att fasta och ropa till Gud om förbarmande. Inte bara för Ukrainas folk utan också för att vårt folk, att vi i vårt land ska vända oss till Herren. Vår text i Matteus 4 är också utgångspunkten för predikan idag. Och vi kunde säga att temat för den här predikan är Jesus botar från syndafallets följder. Jesus botar från syndafallets följder. Tidigt i mänsklighetens historia skedde en annan frestelse av samma djävul som frestade Jesus. Det läste vi om i den gammaltestamentliga texten. De första människorna, Adam och Eva, blev lurade att synda mot Gud. Synden kom på det sättet över alla människor. Sedan det har alla människor som på ett naturligt sätt föds till världen, föds med synd. Därmed har djävulen kapat åt sig mänskligheten som ett byte. Han har triumferat över oss människor. En dag vill han därför ta oss med till den eviga elden. Den som Gud har gjort i ordning för honom och hans änglar. Kom ihåg att det vi ser idag är följder av syndafallet. Djävulen är rasande och angriper med sin ondska. Med lögn och förtvivlan. Men en människa föddes till världen utan synd. Han belastas inte av synden. Jesus avlades av den helige ande, inte av en man på naturligt sätt. Han föddes av en ren jungfru som hade valts av Gud för denna höga uppgift. Nu hade han vuxit upp till en man i sina bästa år i 30 års åldern. Och han började sin offentliga verksamhet. Han skulle leva som en av oss. Han måste bli frestad i allt. Han skulle bli vår ställföreträdare. Dels genom att han bestod provet i alla frestelserna. Och dels genom att han tog på sig världens synder och blev straffad för all ondska som har kunnat upptänkas och som har verkställts i denna värld. Han skulle dö för denna ondska, för dessa synder på korset. Han skulle gå igenom ett ännu värre lidande än någon människa kan möta. Jesus mötte samma djävul som Eva frestades av i paradiset. Han hade där tagit gestalt av en orm. Han kallas på grekiska diabolos, djävul. Det motsvaras på hebreiska av Satan och betyder åklagare, förtalare eller smedare. Han, djävulen, var en gång en ängel som hade skapats av Gud, men han avföll. Och sen det har han gått omkring som ett farligt andeväsen och söker vem han kan sluka. Han går omkring också idag och frestar oss som är döpta att höra till Jesus. Om vi lyssnar till honom går det illa. Då står vi inför den evighet som djävulen har framför sig. Att vara tillsammans med honom, och det minns han ingen lycklig tillvaro. Den tillvaron kallas förtappelse eller helvete. Men i vår text idag berättas att Jesus är starkare än djävulen. Han stod fast när djävulen frestade. Därför kunde han neutralisera det som djävulen hade åstadkommit i syndafallet. För varje frestelse djävulen kom med vann Jesus. I motsats till Adam och Eva som föll och syndade. När vi under fastetiden följer Jesus på hans lidandes väg till korset har vi facit på hand. Vi vet att han slutligt vann seger över djävulen när han lät sig spikas på korset. Och sin seger fullbordade han genom att uppstå ur graven på tredje dagens morgon. Och han har också farit upp till himlen där han sitter på Guds högra sida. Utövar Guds allmakt till sin kyrkas bästa. Ingen makt på jorden. Ingen av de gamla tyrannerna som vi har läst om i historieböckerna. Inte Putin. Ingen ond diktator kan besegra honom. Han regerar överallt. Låt oss se hur Jesus övervinner frestelserna. Den första frestelsen är den här. Då kom frestaren fram och sa till honom, om du är Guds son så befalla de här stenarna bli bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Varför säger djävulen om du är Guds son? Han är ju Guds son, det visste djävulen. Men i sin mänskliga natur, i sin svaghet, måste ju Jesus anfäktas av alla tvivel, eftersom han har varit frestad i allt. Han har varit frestad i allt som vi, och vi drabbas av tvivel ibland. Han måste också. Det var en verklig frestelse att tvivla på sin kallelse. Kanske skulle han testa om han hade gudomliga egenskaper. Om han kunde förvandla stenar till bröd, skulle det ju vara ett bevis för att han har gudomlig kraft. Men då hade Jesus inte utfört sitt gudomliga uppdrag, att bli en människa som vi. Han hade fuskat då, han hade tagit en genväg. Han hade hjälpt sig själv i sin svaghet med att han också är sann Gud. Jesus måste lära lydnad genom sitt lidande. Han hade klätt av sig sin gudomlighet så att man inte kunde se den på något sätt. Han måste ha utgjort en ömklig syn där i öknen. Han var utblottad, svag, medtagen, utöver vad vi kan tänka. Han var utblottad på allt. Kan han verkligen vara Guds son? Ingen kunde se någon gloria på hans huvud i den stunden. Ändå var det en sak som Jesus inte hade klätt av sig. Han hade andens svärd. Andens svärd hade han inte lämnat bort, Guds ord. Och det svingade han nu mot djävulen. Han svarade med att citera skriften. Det står skrivet. Det stod skrivet i skriften att Messias måste bli människa, att han måste bli utlämnad åt hedningarna och att han måste lida mycket. Han måste bli räknad bland rövare och korsfästas. Det måste han bli för att frälsa världen från dess syndaskuld. Det hade förutsatts när Mose reste upp ormen av koppar på stången. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det här vapnet borde Eva ha använt till lustgården. Hon borde ha försvarat sig med Gud har sagt. Och det tror jag på. Istället lät hon sig förledas att tro på djävulens bedrägliga tolkning. Och det blev mänsklighetens olycka. Om nu djävulen hade lyckats med sitt försök att få Jesus att fuska med sitt uppdrag, så hade Jesus inte kunnat återställa det som förstördes i syndafallet. Men han stod fast i sin svaghet. Det står skrivet. Den andra frestelsen. Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa, om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. I parallellberättelsen hos Lukas kommer den här frestelsen till sist. Det är troligt att Jesus flera gånger hade berättat om samma händelser. Det är inte säkert att han varje gång berättar allt, eller i samma ordning. Luther säger att Lukas ordningsföljd passar bättre, för här handlar det nu om en andlig frestelse. Det är den svåraste. Djävulen förvanskar Guds ord. Han citerar Guds ord, men han citerar fel. Han övertolkar Guds löften som står skrivna i psalm 91 i Saltaren. Så att de skulle ge oss rätt att göra vad som helst och ändå kunna räkna med Guds beskydd. Men det står inte så där. Tänk på hur det står. Han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. Gud ska bevara oss på de vägar han har lett oss på. Han har inte lovat att beskydda oss på alla vägar som vi själva har hittat på. Eller väljer att gå på. Om Gud väljer en sådan väg åt oss som inte är behaglig, så lovar han att vara med oss och bära oss. Han behöver ibland leda oss på svåra vägar, eftersom vår kötsliga vilja behöver tuktas och vi behöver prövas i vår tro. Jesus hade verkligen en svår väg att gå. Den vägen hade han inte valt själv. Det var Gud som hade valt den. Gud hade planerat den åt honom av evighet. Det var inte meningen att han skulle komma lättare undan genom att utnyttja sin gudomlighet och löften i Guds ord som inte var tänkta att tillämpas i den situationen. Djävulen frestade Jesus genom att använda hans löften fel. Det var på templets högsta punkt som djävulen kom med den här frestelsen. Vi vet inte precis var, men det fanns ett bråddjup utanför. Att kasta sig ner där gav ingen chans att överleva. Om Jesus hade kastat sig ner och överlevt hade det varit ett tecken på hans gudomlighet. Men nu levde han i förnedringens tillstånd. Stunden var inte inne när han skulle visa sin gudomlighet. Jesus avvisar djävulen med ett annat skriftställe som avslöjar den falska tolkningen. Det står också skrivet. Han använder en viktig klassisk regel för bibeltolkning. Nämligen, skriften ska tolkas med skriften. I Edens lustgård hade djävulen också förvrängt Guds ord. Han hade sagt, ni ska visst inte dö. Den gången blev människorna lurade. Men Jesus bestod provet och det blev till välsignelse för världen. Den tredje frestelsen. Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå bort Satan. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe. Endast honom ska du tjäna. Här frestar djävulen med människans naturliga svaghet för makt och timlig ära. Han är skicklig att använda sig av alla slags knep. Man har skrattat åt det här stället och sagt, det här bevisar att Bibelns människor tänkte att jorden var platt, eftersom Jesus inte annars skulle ha kunnat se alla riken i hela världen på en gång. Men djävulen är skicklig att förföra. Och han kunde nog också konsten att visa alla riken och deras härlighet. Hur det gick till exakt vet vi inte. Men huvudpoängen är klar. Han ville få Jesus att underordna sig honom. Att falla ner och tillbe. De första människorna i paradiset frestades av djävulen med att de skulle bli lika Gud. Om de åt av frukten. De frestades med ärgirighet. Med makt. Frestelsen att bli stor. De föll. Men Jesus bestod provet. Jesus hade redan all makt. Han ägde som Gud all härlighet i världen. Men nu var han utblottad. Han var hungrig och svag. När man såg honom kunde man inte tro att det var världens skapare och kung man såg. Borde inte tanken på att bli en härskare överallt ha fyllt Jesus med längtan? Men Jesus tillrättavisade ännu en gång djävulen med Guds ord. Herren din Gud ska du tillbe. Honom alena ska du tjäna. Och så måste djävulen lämna honom för den här gången. Men han kom tillbaka. En gång kom han och intalade Petrus, Jesu lärjunge, att Jesus inte kunde gå till Jerusalem för att lida och dö. Det här ska ingalunda hända dig, sa Petrus. Då sa Jesus till honom. Han sa till Satan som talade genom Petrus. Gå bakom mig, Satan. Eller gå bort från mig. Gå bakom mig. Du ska inte gå framför mig. Min väg. Den är framåt. Där stod Jesus också fast. Därför säger Hebreerbrevet i 4:15. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. Han frestades på allt sätt som vi människor kan frestas på. Han kan ha medlidande med våra svagheter. Just för att han i allt var frestad som vi. Men i alla sina frestelser var han utan synd. I alla stycken var han en sann människa. Därför kunde han ge oss sin gudomliga härlighet. Vår synd lades på honom. Det var vår synd som drev in törnekronan i hans panna. Det var vår synd som slog in spikarna i hans huvud och fötter. Det var vår synd som fick hans hjärta att brista. Men oss gav han sin renhet. Tack vare hans lydnad kom änglar och betjänade honom. Tack vare hans lydnad ska du och jag bli betjänade av änglar när den dagen kommer att vi blir hämtade till himlen. Inte för att vi har förtjänat det, utan för att Jesus förtjänade det. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.